Då är vi tillbaka med Bladets handbollspodd och jag hoppas att ni känner igen min röst i varje fall. Jag gör en liten comeback här nu efter att ha missat förra podden. Då var det jag som var och åkte skidor. Och Robin gjorde en förtjänstfull intervju med Peter Gentzel. Jag noterade, jag har ju lyssnat på den i efterhand. Lyssnar ju aldrig annars på liksom, när man själv är med eller så. Det finns inte tid och det tycker man mest är jobbigt att höra sig själv prata. Noterade i slutet där att, eller ja, det var då jag noterade det, att du bara kallar honom Gentzel. Ja, tack så mycket Gentzel. Du är inte Peter med honom.
Nej.
Det var något du tänkte på själv.
Nej, det tänkte jag inte på. Men det, så är det väl. Det blir väl så när man sitter i ett sånt samtal. Sen till slut så faller man tillbaka i så som man brukar kalla honom liksom om man sitter och snackar om honom på redaktionen och så. Att man säger Gentzel. Så blir det så.
Nej, men ni blev aldrig personliga med varandra. Trots
nej, men jag vill
efter en timme hålla, så var han fortfarande.
Ja, jag ville hålla en viss distans där till dem.
Ja, men det var ju givande som sagt. Och jag gick ju vidare på en grej där som jag upplevde att du också under intervjun hickade till lite grann på. Att klubbarna går 100 000-150 000 minus på varje omgång, alltså en kvalomgång eller då, ja. Jag förstår så räknar en omgång, det är ju ett dubbelmöte då, så även om man spelar gruppspel så är det ju hälften av matcherna då, om man räknar omgång, eller en omgång är två matcher.
Jag tyckte det lät helt sjukt, jag trodde ju att efter tänkte jag, det kan inte stämma, alltså att jag tänkte att han överdrev, men det gladde mig att du tog det i mål på något sätt där, och det verkar ju vara precis så illa som Gentzel gjorde gällande.
Ja, det var IFK Kristianstad som var undantaget, men andra klubbar som har varit i farten i Europa pratade med, sa det. Jag dubbelkollade med Gentzel också, Peter som jag kallar honom. Och han var ju även med i IFK Skövdes podd med KOA där, Kjell-Ove Andersson, gamla Expressen och GT reporterna, inte minst handboll då. Den kan vi väl rekommendera. Tycker IFK Skövde är bra, vad ska man säga, sin kommunikationsavdelning, eller alltså de gör bra content, heter det väl idag, liksom innehåll.
Ja, men det har jag tänkt på många gånger när man går in på deras hemsida, att den är rätt så liksom vaken. Pigga grejer.
Ja. Och jag menar, Ko är ju journalist, han kan ju sina grejer, så att jag har faktiskt inte lyssnat så många, men jag lyssnade lite där när Gentzel var på besök, och det var väl några dagar efter, för att han tog också upp det och typ dubbelkollade, kan det verkligen stämma med 100 000-150 000, och Gentzel stod fast vid det, så att man kan väl alltid säga, det finns olika sätt att räkna och så vidare, men nej, det verkar ju vara. Eller olika sätt att räkna. Det vet jag inte riktigt om det finns i det här fallet. Men,
ja, men det är ju lite dystra. Liksom, ja. Man har väl vetat ungefär att liksom, det är inte direkt några... Klubbarna blir inte rika på att vara med i Europa. Men det är ju liksom att det är så pass mycket ändå. Är ju, ja, jag vet inte, det är ju bevis för något systemfel. Ju. Ja, jag kan väl inte påstå att EHF liksom har imponerat heller. Hela den här liksom med... röran med rättigheter till Champions League och Europaspelet, och ja, du var inne på nyhetsrätten där för visa bilder från matcherna, att det är liksom infront, jag vet inte om de har någon bild av att handbollen är liksom hetare än vad den egentligen är. Det är samma lite med prissättningen på det här handbollsläggen live, att det liksom trots att de fick till sig var ungefär priserna ligger på övriga streamingtjänster i Sverige, så sätter man ändå sånt riktigt överpris på handbollen. Det är inte riktigt örat mot rälsen där.
Nej, verkligen inte. Och sen så, jag förstod ju på Alvarsson också att det är, jag menar, CVHV är ju alltid med. De har ju också en ekonomisk liksom grund att stå på då med Partille Cup, som det alltid trillar in pengar, och ja, de är ju på många sätt rikast då. De har ju ett överlägset största omsättningen. De har väl det högsta egna kapitalet också. Jag vet inte, Ystad har ju ibland också för att de räknar in någon fastighet och så. Mm. Men att de är ju ganska ensamma då och driva. Alltså, jag menar Albrektsson, nu sitter han ju lite på dubbla stolar. Han är ju även med i, ja, han är ju inte med i IOF så ju. Så att, men att... Han är väl, eller CVH känner sig ganska ensamma i Sverige, för att jag tror, alltså Kristianstad brukar också vara med på de här mötena, alltså att driva de här frågorna, ifrågasätta IOF och det, så och jag fattar ju klubbar som idag, de, jag menar, som får säga upp sin klubbchef och allt möjligt, bara hålla näsan över vattnet, att driva frågor, och är det då något år då man inte har ens kvalat in till Europa, så hamnar du ju väldigt långt ner på dagordning, och det fattar ju Albrektsson också, men det var därför han lite grann vill ha hjälp av förbundet mer, och för det är nog inte så lätt där ute i Europa. Han nämnde ju då att, alltså, det finns ju tre sunda marknader: Danmark, Tyskland, Frankrike. Där liksom klubbarna drar in, där marknaden fungerar på något vis. Det är som med Europaspelet, så även om, som man säger, att topplagen i Bundesliga drar ju in mer på en match i Bundesliga än en match i Champions League eller European League. Så sa han att Norge var i samma situation som Sverige. Sen vet jag inte, men det fick ju lite ringa på vattnet. Ja, sen när jag skrev den här artikeln, och det var lite i norska, kändes det som handbollsfolk som undrade, är det lika illa här? Så det var någon norsk klubb som svarade att de hade väl ändå klarat av det, men de kände igen sig sådär. Så jag vet inte riktigt om det är lika illa. Och där Elverum och Kålstad får väl kanske det att gå runt på något vis varje match. Kalle Björkman, han är ju gärna ute och svinga mot Sverige. Där han är ju svensk, men är ju i Norge och Elverum, och menade att man får jobba lite grann så löser det sig ungefär. Men annars, så som man säger, sen så är det ju de här ekonomiskt statsdopade öststatslagen får man väl lov att säga att de är då. Så att det finns nog inte så, jag håller just det du var inne på i intervjun med Gensel också, om att IOF, alltså att man måste påverka, de måste ändra sig eller så ju. Men jag tror inte det finns inte så starka röster ändå för det där.
Jag har ju lite sämre koll på hur mycket plus IHF går på varje mästerskap. Jag utgår från att de går lite plus. Men det var Albrektsson var inne lite på det med liksom Sverige, hur mycket plus de har liksom skrutit om att de har gått på när det är hemmamästerskap och så. Jag tycker att det borde vara rätt så viktigt för inte bara för liksom klubbarna utan även för ligan och för förbundet att svensk handboll finns representerad ute i Europa. Mm. Och det ska ju liksom inte behöva vara så då att klubbar tackar nej eller tvingas tacka nej för att man inte har råd att ställa upp. Och ja, man får ju försöka påverka IHF, men man kanske också måste hjälpa klubbarna så att de inte behöver ha de tveksamheterna. Jag tycker det har rätt stort värde ändå att Sverige gör bra ifrån sig ut i Europa. Om man tittar på Sävehof nu, liksom att det de håller på med är ju riktigt imponerande.
Man kan ju säga då att ja, det ligger ju i svensk handbollsintresse, precis som du säger. Och sen är väl alltid frågan då, och det är klart att det ligger i svenska handbollsförbundets intresse också. Men du har ju det är ju frågan också hur mycket... Är du lite inne på att en del av det överskottet, det var ju 20-25 miljoner från herrarnas VM senast. Att man kunde använda en del av det och på något vis stötta klubbarna då, eller i varje fall deras Europas. Men det är alltid också svårt, det är ju lite definitionsfråga. Det är klart förbundet ser väl många, utan att försvara förbundet, men det är klart de har ju många saker de vill göra med ja, talangutveckling, eller de behöver ju medel till mycket, men... Jag håller med. Man kanske skulle kunna öronmärka just till Europaspel och peka på det. Inte slänga till elitklubbarna en massa pengar liksom som för att de ska kunna värva bättre spelare.
Nej, precis.
Så i vardagen. Men just när vi snackar om alltså, att spela i Europa så är vi, jag håller med dig.
Det... Alltså vissa sådana här liksom fasta kostnader som alltid blir med, alltså det, IHF, de ställer rätt höga krav men man får ju inte så mycket tillbaka som klubb. Gentemot de kraven som ändå ställs på klubbarna på hur arrangemanget ska vara och allt som ska finnas runt omkring. Alltså det finns ju ändå en del fasta kostnader, resor och sånt som man skulle kunna gå in liksom och säga, där man kan liksom se svart på vitt, så här mycket kostar det för klubbarna och så ersätter vi då liksom en del av det. Inte allt kanske, klubbarna liksom, men de får ju ändå liksom kavla upp och anstränga sig, men ändå liksom visa lite.
Och det finns ju ett stöd idag. IOF stöttar ju. Men även då Svensk Elithandboll. Ja. Men det är kanske den. Svensk Elithandboll kanske skulle få lite mer pengar från Svenska förbundet. Jag skulle man också kunna kolla på. Vad ger, jag var ju lite inne på det. Nu slog man ju, damerna spelade alltså en nästan betydelselös. Det var det ju inte alls, för eftersom de mötte tvåan i gruppen där i EM-kvalet och gjorde sig. Men jag menar, man visste att Sverige skulle vinna och det var visserligen inte en träningsmatch, en kvalmatch eller sådär. Och ändå så slog de publikrekord i Karlskrona i arenan där. Alltså det är ju utsålt. Jag sa, det kvittar om det är en träningsmatch, om det är herrar eller damer eller det är ett bra nation, som ett bra landslag man möter, eller det är ett blåbär, det är ju i princip utsålt. Och var du än lägger det, antingen i en klassisk handbollsstad som Karlskrona eller i en betydligt mindre handbollsstad som Trollhättan, eller damerna ska upp och spela i Umeå nu. Och jag undrar, vad ger dem? Mycket överskott blir det på en hemmalandskamp till exempel. Ja, det går ju att diskutera. Ja,
rena liksom biljettintäkter är det ju, måste det ju göra rätt mycket. Sen kostar det ju alltid då med att samlas med resor och med material och boende och så. Men visst, de är ju duktiga på det, så att det borde ju ge en slant varje hemmalandskamp som går så bra.
Ja, och det behöver man inte koppla till klubbarnas Europaspel. Men jag håller med. Och det är ju lite som... Som Alvarsson är inne på, alltså att herrarna och damerna har ju aldrig, de har ju aldrig varit så bra samtidigt som de är nu, alltså stabilt på topp 5 kan man väl säga. Jag menar, herrarna är ju topp 4 definitivt och damerna topp 4 senast. Så har det ju aldrig sett ut, att båda har varit så bra samtidigt. Och som man säger, Sverige håller många mästerskap och det är jättefina arrangemang och så vidare, och sen så går klubbarna på knäna samtidigt. Jag har inte råd att spela. För jag tror att alla klubbar vill ju spela i Europa. Egentligen. Alltså hade de varit garanterade inte gå minus, så...
Nej, men då finns det väl inget negativt.
Nej.
Så... Vi får väl se nu, för nu är det Final Four på här sidan. Och där står ju en Europaplats på spel.
Ja.
Fast det är kanske mer prissumman som lockar där och äran. Men det är ju ändå så. Sverige, jag kollade, vad har vi nu? Vi har 3 Europaplatser i European League nästa år och 1 i det här European Cup som inget svenskt lag brukar vilja vara med. Men man kan ju...
Alingsås har väl varit med då? Med där i fjol?
Ja, de gick rätt till långt där.
Semifinal.
Semi va? Eller var det final?
Nej, semifinal tror jag det var i stort.
Man kan ju bli uppgraderad också från European Cup till European League. Men risken är väl rätt så stor att de här 3 eller 4 platserna då totalt, att de kanske inte kommer att utnyttjas allihopa.
Nej.
Och det är ju lite trist.
Men hur får man de här? Hur får man de här platserna?
Ja, där är ju Norman då som har... Jag har aldrig riktigt fattat de här poängen. Man får ju liksom... poäng varje säsong och så räknas det ihop till ett medel då på de 3 senaste säsongerna, och det är det som avgör hur många platser man får. Jag har ju aldrig riktigt fattat de här poängen, vad de liksom baseras på. Jag har ju utgått från när vi har pratat här, de här vi har pratat om det 10 gånger liksom i podden genom åren, att det handlar om Sverige har 2 lag så baseras poängen på de 2 lagens insatser i Europa. Men så är det ju inte. Den här norrmannen, nu har jag inte hans namn, där är en norrman som har liksom verkligen nördat ner sig om det här på Twitter och räknat ut alla exakt vad de här poängen står för och hur man får dem. Och då är det ju faktiskt bara så att det är ju bara varje nations, den klubben från varje nation som presterar bäst. Det är bara det som räknas.
Jaha.
Så att Kristianstad nu åkte ut i gruppen i European League och inte tog en enda poäng. Det spelar absolut ingen roll, för att det Sävehof gör nu, det är det som kommer att dra in poäng till Sveriges ranking där. Så där, det ser ju helt plötsligt riktigt lovande ut.
Ja.
Men sen är det ju hela det systemet. Det spelar ju ingen större roll så, för att Sverige kommer aldrig få några... Vi kommer liksom aldrig... Sävehof kan gå till final 3 år i rad i European League. Vi kommer ändå inte få en Champions League-plats. För att de har ju delat upp dem nu. Så att nu finns det ju en Champions League-ranking och en European League-ranking. Och Champions League-rankingen, där får man ju bara poäng om man är med i Champions League. Så är man inte med där så kan man inte få några poäng.
Det kallar moment 22 då.
Ja, det kan man lugnt säga.
Sävehofs damer är ju med på wildcard nu.
Ja. Så att där, på här sidan är det ju bara ett wildcard som överhuvudtaget kan få Sverige in i liksom den Rolodex, vad heter det på svenska? Rulliansen. Ja. Ja, märkligt system, men så är det.
Och då gäller det ju, och det laget som skulle få ett wildcard, då gäller det att göra en riktigt bra resultat då.
Precis. Inte ens Kolstad, de fick ju wildcard i år, men deras resultat verkar inte räcka för att Norge ska få en fast plats ändå.
Men de har en fast plats, eller de hade väl en till i år? Som,
nej, men, de hade... Kolstad fick ju wildcard in.
Ja.
Och sen gjorde han ju nöjd där. Ja, jag är lite osäker på det norska läget. Men man måste ta lite poäng. För att få stanna kvar liksom.
Men jag tänkte på hur fördelas Sveriges Europaplatser då på... alltså inhemskt. Det är en som till kuppen. En till seriesegran.
En till SM-guldet.
Ja. Det är så enkelt. Och kan du se ändå rangordningen?
Alltså det är ju tre European League-platser. Och de tre går till ettan i serien, SM-guld. Och sen tvåan i serien, tror jag det. Och sen cup-segaren är European Cup-platsen.
Ja, det är bara European Cup från...
Men sen brukar det alltid bli så att blir de, alltså de
samma
går ju
med,
ja, att det blir liksom 1, 2, 3, 4 i serien. För det, oftast är det ju något av de fyra lagen som vinner SM-guld och så går liksom hackordningen ner där.
Jo, men för lag som kanske då Önnered och Amor så är det ju en biljett
ja,
ut i Europa.
Det är de verkligen ju... en biljett, ja.
Ja, de tar kanske inte en... De tar inte en topp 4 plats i serien i alla fall.
Nej. Och sen är det kanske alltså Skövde, kommer de vara intresserade av att spela i Europa? Nej, kanske inte. Tackar de nej, då går de ner till tabellfemman istället. Så var det ju på damsidan när Kristianstad HK fick en Europaplats. Det var så många som tackade nej, så de blev väl 7 eller 8 det året. Så då fick de en Europaplats helt plötsligt. Så ser det ut. Final Four, Flink, då. Ska vi närma oss det lite?
Ja, men det kan vi göra, va?
Det är ju Hammarby, Önnered, Ystad, Amo. Och det innebär att det är två storfavoriter i Ystad och Hammarby.
Framförallt Ystad, va?
Ja, det får man väl säga. Deras form har ju sett lovande ut. Jag ska ju inte dit. Kristianstad är inte där, så det innebär att jag inte är där. Sportbladet ska inte heller dit, va?
Nej, jag ska inte jobba alls. Jag kan inte jobba alls i helgen. Det hade varit mycket att jobba med, höll på sig. Från min sida. MFF är också i Svenska Cupen. Men jag vet inte vad som... Nu behöver jag inte välja där. Eller
nej.
Chefen behöver inte välja vad jag ska åka på ändå. För att jag ska iväg på annat. Privat. Så att, nej, jag är inte där. Tyvärr.
Det lär väl ändå, jag utgår ändå från att på damernas Final Four var ju Kristianstadsbladet enda media på plats, vilket ju jag tyckte var rätt märkligt. Men nu jag tänker ändå att det måste, utan att veta, så måste det ändå bli lite fler. Jag tänker att Ystad Allehanda borde vara där, Smålandsposten kanske tar AMO.
Ja. Jag tror inte vi kan räkna med att GP är där.
Nej. Nej, var de inte i Alingsås så är det väl inte givet att de är i Halmstad. Men det var ju, jag vet inte var man ska landa om damernas, för det publikläget är väl ungefär samma på här sidan som det är på damsidan, att det är liksom, det blir lite halvfullt liksom i Halmstad arena. Man har ju, man tänkte ju att det skulle bli fler, men samtidigt ja, lite över 1000 på damernas Final Four, ja, det är kanske liksom, med tanke på att det är första året, det var kanske liksom helt okej ändå. Och de verkade vara, de som var där verkar vara nöjda med, det var liksom ett bra arrangemang och så. Och ja, någonstans är det ju det som är lite huvudsaken, att de som är där kan tänka sig att komma nästa år också. Så jag vet inte vad man ska, liksom 1500, är det godkänt på herrarna? Eller man måste över två kanske för att det ska vara godkänt?
Ja, jag tycker nog över två. Den tar 4 500. Mm. Man kan inte ska fasta vid kapaciteten då i och för sig, men man ska upp på halvfullt. För någonstans motsvarar väl kapaciteten vad de har hoppats på eller så. Förbundet är det väl som anordnar kuppen, men ja, de som bestämmer i alla fall. Och det är ju ändå så att, och tittar du snittsiffror så ligger väl, ja, nu höftar jag lite här. Är inte herrarna, alltså i ligorna, herrarnas snitt är väl minst dubbelt så högt som på, som damerna ligger på, va?
Herrarnas snitt är ju där runt 1300. Damernas snitt är, vi kan kolla den lite snabbt, Flink. Och jag kommer in där. Damernas snitt är på 478. Så det är ju nästan 3 gånger så mycket.
Ja.
Lite mer kanske. Ja. Mm.
Då får man väl lov att säga att då ska väl...
Borde det vara 3000?
Ja, men i varje fall minst 2000.
Ja.
Men det här med att lägga den då i, liksom, på neutral plats. Som de ju då ville. Det är ju inget tillfällighet att det är Alingsås och i Halmstad. Ja, ur rättvisesynpunkt och allt det så är det ju det bästa. Men hade det varit bättre att haft det... Eller det hade blivit konstigt också om det skulle gått i, ja, Partille, de drar inte så mycket folk så över hoven då. Men och så är inte hemmalaget med.
Ja, men jag fattar ju liksom grejen med att ha det på neutral mark. Men kanske att man, nej, nu är det ju lätt att säga liksom i efterhand, men att man kanske skulle ändå haft börjat den här resan liksom på ställen i städer där man vet att, ja, det kommer i alla fall inte att bli halvtomt även om hemmalaget inte skulle komma liksom, eller skulle kvalificera sig. Jag tror ändå att visst, man sätter en arena tidigt och det finns en möjlighet att det laget, att ett av lagen kan få hemmaplansfördel, men ja, då får det väl kanske vara så. Jag tycker att festen i det här är viktigare än, jag tror knappt jag säger det, men för min del så är festen viktigare än den sportsliga rättvisan.
Det tog emot.
Ja, när jag var på väg att säga det tänkte jag, ska jag verkligen säga detta?
Ja. Du hörde dig själv. Gjorde våld på dig själv. Men jag fattar vad du menar. Jag kan köpa, ja, men
om
det.
Liksom, om man liksom ska bygga någonting på sikt, då är det viktigare att nu ser vi till att det här blir ett party så som vi vill ha det.
Vad hade sen,
det är lätt att säga med, för att visst, hade det varit i Kristianstad så hade Kristianstad gått dit så kanske det liksom, då hade det kanske blivit fullsatt. Men hade de inte så hade det kanske blivit ungefär som det blir nu i Halmstad. Så man, ja.
Hade det inte, ja. Eller vad tror du om Kristianstad-publiken då? Alltså...
Ja, de brukar, alltså, det här... traditionellt sett brukar de ju ändå liksom, när det kan kvitta om det är liksom en träningslandskamp, men och för damer eller för herrar, alltså landslaget. När det är en liten happening så brukar de ändå liksom sluta upp.
Ja, det är ju ändå ett annat intresse där än vad det är i Halmstad för handboll. De senaste 10 åren, så att, men det kanske slår på några hundra bara, jag vet inte.
Ja, det, sen är det kanske lite annorlunda om, alltså, se Önnered Hammarby kanske inte liksom har samma status som när landslaget kommer hit. bland liksom. Nej, det är mycket så barnfamiljer och så när det kommer landslagsstjärnor och så som vi gärna vill se. Visst. Det drar ju inte lika mycket med ligakonkurrenter. Men jag tror ju ändå att hade Kristianstad kvalificerat sig, mycket folk. Och jag tror ändå, även om de inte hade gjort det, ungefär samma som i Halmstad. Man hade liksom säkrat upp arrangemanget på ett annat sätt.
Ja, och samma sak i Ystad. Mm. Som ju också har en arena som håller. Karlskrona då, som med all respekt för laget så om man nu har lagt det där från början så hade det väl inte varit så stor chans att, och de gick ju inte dit heller så att,
nej men det är kanske den gyllene medelvägen liksom. Det är ändå en handbollsstad, inte jättesannolikt att det ska bli hemmaplansfördel, men man har ändå säkrat upp det lite på ett annat sätt kanske, det är lätt att säga nu. Mm. Men jag så här nu när vi sitter med typ facit så hade jag den föredragit det.
Ja, jag tänker Stockholm eller Göteborg. Stockholm har väl inte ens en arena som är lämplig för... Ja, det är ju Eriksdals... Men alltså, de vill ju ha moderna arenor med... Och kanske ändå plats då för en 4000 eller någonting. Mm. Men där finns ju ändå... Det bor ju ändå över 1 miljon i Stockholm. Det är ingen handbollsstad, men det känns ju ändå som man hade kunnat locka.
Något en annan... En rätt mycket större marknad,
ja. Ja, precis. Kanske hade lockat mer och för ja, med supportrar som ja, men vi åker till Stockholm och så gör vi en Stockholmshelg och tar ledigt fredagen och åker upp på morgonen. Och, alltså det finns ju mer att se där än Halmstad. I Halmstad finns sommarstad, men vi är inte sommar riktigt ännu.
Nej.
Ja, vi ska inte fastna i geografin.
Nej, men jag ska i alla fall titta på matcherna. Det ska ändå bli, det känns ändå som att lagen tar det på allvar och att det står saker på spel. Du fick ju blodad tand här, Flink, när du kom tillbaka från skidresan, så märkte jag direkt att det plingade till dig och det skrevs jävlar är det på Messenger och det var idéer och det var frågor och det var ditten och det var datten. Tänkte det är ju 2 veckor till nästa inspelning, men ja. du var sugen då, du ville tillbaka in i värmen.
Ja, precis. Det var jobbigt att vara utanför där i ett par veckor. Nej, men jag satt ju så Flensburg i Berlin. Och som jag skrev till dig då att...
Fan, Tito Einarsson, i efterhand såg du den också?
Ja. Det är precis som jag tänkte säga det där med kuppen. Jag kommer inte kunna se matcherna när de går då. Alltså Final Four här nu i helgen. Men jag tänkte säga det. Jag ser väl dem i efterhand i vanlig ordning.
Så skrev inte till Flink hur det gick i matcherna. Du skrev ju till mig, jag ser Berlin Flensburg nu, inom parentes. Så skrev inte hur det gick. Och då började kleja i fingrarna, ska du veta. Alltså.
kunde hållit upp en blundskylt som de gjorde i Sportnytt för. Så Tito Einarsson då, tidigare IFK Kristianstad, spelade, jag har faktiskt lite koll på hur många mål han gjorde och så, men han startade matchen. Jag vet inte om Kai Smith är han skadad eller hur är det? Ja, lite dåligt påläst där, det är ett par veckor också.
Han är väl skadad fortfarande?
Ja, han är väl det. Ja, precis. Han var det då. Han var det innan, han var det då och han är det nu också. Men Einarsson spelade ju, ja. Ja, när jag skrev till dig så hade han ju spelat i varje fall första 15-20 där. I en toppmatch. Där. Så bara slog mig tanken. Vad har vi fler för tidigare elitserie eller då handbollsligaspelare? Damer och herrar som... men inte kanske... Ja, men som när de var i Sverige trodde vi väl inte att de skulle få sådana karriär och är då framförallt utomlands som de sen har fått. Så ja, började spåna lite grann med dig där. Och vi har ju, ja, men Einarsson då, bara han minns du väl. Han drog ju då hösten 2021, va? Blev utköpt.
Helt plötsligt. Ja.
Behövde, hade väl lite kris på Högernöje.
Ja, och det var ju liksom ingen, han, när han kom till Kristianstad gjorde han en rätt hygglig första säsong där, så då var han ju backup till, var det Stig Thor med Owen? Ja, jag kommer inte riktigt ihåg, men sen det blev liksom aldrig mer, det var nästan att han blev sämre och sämre, så när han köptes loss där så var det liksom, det var mest glada miner, både hos klubben och hos supportrarna som jag uppfattade som. Och jag kände väl samma sak, att det är inte hela världen. Så att, men sen gick det ju snabbt där. Han fick ju, tog ju spela han bara någon månad, sen fick han förlängt kontrakt igen med, alltså ett år till då med Flensburg.
Ja, nu gör han ju sin tredje säsong. Nu drar han ju efter säsongen
sen till var det slut,
Gummersbach. Ja. Kirkelöcker har de ju värvat in där, så det ska väl vara Kirkelöcker och Kai Smith står på höger nio. Men nej, jag bara noterar att han har gjort 49 mål och 24 assist i Bundesliga. Alltså visst, det är väl ingen succé och så, men vi kommer att märka här jag kommer att dra upp lite olika namn. Det är ju ändå liksom att spelare får vara med om de matcherna eller sådär, man ska säga. Sen att de inte, vissa av de här kanske inte blev några nyckelspelare, så det är ju, ja, det är rätt häftigt. Men kan unna dem det allihop. Vi kan väl damma av en annan Kristianstad sån. Det var också nästan lite sån här klassisk sån, när han plötsligt dök upp i Fuchse Berlin.
Johan Kock eller?
Ja, det var ju du som drog fram det namnet.
Kock var ju med en sån som led lite av konkurrens. Han var rätt hygglig liksom här, men han fick ju inget, blev dumpad, fick inget förlängt kontrakt i Kristianstad. Sen spelade han väl några år där i kadetten Schaffhausen. Sen helt plötsligt så var han i Berlin och liksom uppskattad där. Och liksom
det var också en sån blixtvärmning, för att de fick, tror jag, kris i januari 2018.
Sen blev han ju kvar där rätt många år.
Ja, precis. Han var ju med och vann IHF-cupen då, alltså European League motsvarande. Direkt där samma vår. Och sen förlängdes hans kontrakt och sen lämnar han väl för ett par år sedan då. Jag menar, det var ju rätt så hyfsade, jag kommer inte ihåg. Det blev väl en titel där, European League, men Berlin har väl ju varit med där vart och vartannat år, känns det ju som, och rätt långt fram. Så måste det ha blivit någon mer final eller så. Men fått spela med hyfsade spelare, får man ju lov att säga. Och sådär. Sen så, han spelar väl aldrig så mycket, tror jag. Men
nej, men det är jävla fina klubbar. Emstetten har han också varit i. Så
det var dit han drog först.
Ja, det var det.
Schaffhausen, jag glömmer aldrig, det är många år sedan. Det var när Ola Lingen har varit förbundskapten något år eller två. Måste ha varit 2009-2010, någonting sånt där. Så jag snackade med honom, det var mer eller mindre off the record. Då var han ju fortfarande, ja, om han var i Nordhorn eller han var i Rhein-Neckar-Löwen vet jag inte. Men då nämnde han Schaffhausen som liksom så här, att ta Schaffhausen hade varit, jag vet inte, om han sökte liksom lite så här, lite lugnare än Bundesliga. Fina miljöer och välbetalt, stark valuta, va? Sen är det ju dyrt i Schweiz, men det finns säkert skattelättnader för tränare och så vidare. Jag vet inte, men
fan, han verkar lat ändå, Ola Lindgren. Redan då började han snacka om att det är inte så jävla mycket jobb där. Det är lite lugnare.
Ja, jag sa väl aldrig riktigt så, men det var så jag tolkade honom.
Ja, och så var att nu vill han ta något. Det var liksom när han lämnade IFK där för några år sedan, så var det landslag är ju rätt gött och det är inte så mycket jobb. Ja, en liten latmask, Lindgren.
Då ska jag också säga att då är Schaffhausen ett Champions League-lag då, som väl ibland tog sig vidare också, tror jag, från gruppspel och så. De var rätt hyfsade då på den tiden.
Ja, då var det hyggliga nu.
Ja, absolut. Evelina Eriksson kom från, hon var väl i Spårvägen, eller ja, det lades väl ner och ändrade namn. Så var hon i Tyresö någon säsong eller två, och sen så värvades hon då till Skuru, eller gick till Skuru 2018, gjorde två säsonger där, var inte ens första målvakt. Men fick sen chansen i Vipers 2020 och var då med och vann två Champions League-guld. Debut VM 21. Nu senast har hon växlat upp och är liksom en av två då i landslaget. Var med om hemma-VM här nu. Och gör andra säsongen i Bukarest. Har liksom aldrig fått spela så mycket. Varit andra val och tredje val också. Men sett till att vara ändå andra valet i Skuru och så får den karriären, och jag menar Bukarest tjänar du rätt hyfsat också som damhandbollsspelare. Lukas Sandell var ju ett annat namn du drog fram.
Ja, men han är, för mig är han också en klassiker.
Ja, det är helt rätt.
som liksom gick och malde i Öysta och ja, man såg inte honom som en blivande landslagsman direkt eller Vesprem proffs.
Nej.
Och sen försvann han iväg och sen helt plötsligt så han var i Norge först va?
Mm, Elverum i 2 år,
ja,
till 2020.
Då dålig koll på honom och sen helt plötsligt så börjar man i Ålbo där han och Felix Klar och bara, oj ja, det, fan vad de har spelat upp sig. Och sen, ja, det var verkligen spikrakt.
Ja, ja. Och det var ju först då han, och så debuterade han, landslagsdebuterade i VM 2021.
Mm.
Ja, det var under första säsongen i Ålborg och den säsongen slutade ju med, de var ju final i allting ju, Champions League-final. Ja, så vann han ju något danskt guld också. Ja, och så Vesprem nu. Får nog det att gå runt också ekonomiskt. Mm. Bärvas till Vesprem. Som högerna är.
Tatarintsev då? Han fick aldrig någon uppskattning i Sverige.
Nej, men ja, du har ju följt honom slaviskt.
Ja, det har jag gjort.
Det har väl inte varit någon storartad?
Nej, det gick karriären gick lite snett. Sen blev han ju, fick någon hjärnsjukdom med, så det är lite sorglig historia. Men han var frisk. Spelade lite på Island i fjol, men nu har han slutat. Däremot Jihed Jaballa, när han lämnade så blev det ju fick ju han ett rätt rejält uppsving igen när han lämnade Sverige och Kristianstad.
Ja. Det var många gamla IFK-are.
Ja.
I det här. Vad tyder det på?
Kultspelare. Dåliga värvningar.
Ja, kultspelare. Men som IFK inte liksom lyckades riktigt göra något med.
Nej.
Det minns du Jenny Karlsson när hon spelade i Lugi?
Ja. Gjorde jag det?
Nej, det gör du väl inte?
Nej, det gör jag inte. Jo, men det borde jag väl göra. Jag har ju sett Lugi. Jag har liksom inga direkta bilder av det, men...
Nej. Jag kan inte säga att jag minns henne där. Hon spelar ju där i tre, fyra kanske år, fram till 2018. Men hon var ju skuggan av Melissa Petrén och sådär. Alltså, som sagt, jag minns inte ens. Jag har ju kollat upp lite nu. Mm. De hade ett jäkla fint lag där 2016 någonstans med Petrén, Blomstrand, Lagerqvist. Och sen då, ja, det klart, de blev ju ännu bättre senare. De var inte så bra. Men innan hon drog, där gjorde hon visserligen flest mål då i Lugi i handbollsligan. Och sen så drog hon ju till Danmark. Men det var ju ändå ingen
ingen som dök upp i ditt silly-flöde då? Som var ett hett namn? Nej,
inte direkt. Och sen var hon ju då hon hade lite otur när hon kom till Danmark. Ringköping, första säsongen, de åkte ut. Så gick hon till Ålborg. De åkte också ut. Och sen till Holstebro. Där höll hon sig kvar en säsong, eller dem. Och sen åkte de ur och då lämnade hon ju precis i slutet. Och det var ju där det tog fart då. Då hade hon i och för sig kommit med i landslaget som när Guldén la av efter EM 2020. Där så hon var ju faktiskt med i OS 2021. Och då var hon fortfarande i Danmark. Men så fick hon ju den här på våren där i mars 2022. Ja, det är 2 år sedan precis ju. När Brest då kunde använda den här. De fick ju, i Frankrike är det ju så att efter transferfönstret är stängt där i mitten på februari så har de ju om du får en tung skada så får du ju ta in en spelare. Alltså liksom någon sorts medicinsk joker tror jag det kallas. Jag läste det någonstans i varje fall. Och då var väl hon ledig där för Holstebro låg sist och de hade väl liksom lagt ner satsningen lite grann så hon fick ju chansen där och så några månader senare spelade hon kvartsfinal i Champions League mot Gör och resten är historia höll på sig och nu ska hon till Budućnost eller vad det heter i Montenegro, den klassiska klubben som inte har varit så bra nu på de senare åren, men de gör ju något omtag där nu, hon blev första svenska tror jag i den, eller det vet jag att hon blev i den klubben i sommaren, men det är rätt så häftigt och jag menar nu är hon ju stor nyckelspelare i landslaget.
Ja, det får man ju säga.
Ska vi ha en annan så här riktig klassiker, sån här chockbombvärvning.
Ja.
Drygt 10 år sedan, Hampus Wanne.
Ja, visst, på ett sätt så är det bra, är det ett bra namn. Ja, jag köper honom. Men det är också, han var väl uppskattad, men han
ja,
liksom...
men Han började ju i Önnered och sen var han i RIK och sen var han i Aranäs och sen låg Aranäs sist där 2012-13. Jag bara läste min artikel jag skrev om när han skulle gå till Flensburg då, så att de liksom på något vis ekonomiskt la de ner sin satsning. Och han var ju lovad, han var ju med i så här U21-landslaget, så det var ju 19-20. Så det gick jag ju tillbaka till Önnered då, som bara låg i Allsvenskan. Och direkt då därifrån till Flensburg sommar 2013. Och innan det gått ett år så hade han varit med och vunnit Champions League och haft en nyckelroll där i straff. Det var väl i semifinalen. Man brukar ju säga att det var finalen, men det var ju semifinalen. Han satte den straffen va, mot Barcelona. Så slog de väl Kiel kanske i finalen.
Och Anja är rätt så nöjd med den värvningen.
Ja.
Om man förstått genom åren.
Ja, men då hade ju Vanne och några sådana unga talanger, när Flensburg var i Sverige så hade de ju fått vara med och träna där på några träningar. Så att där fanns en sån liten koppling, och att han sen hade varit nu ner och hälsat på också. Så att de hade ju lite koll på honom. Men ändå, och visst, han spelade ju verkligen andra fiolen i många år också bakom Anders Egert. Han var ju till och med på väg att lämna Flensburg därefter några år. För att de hade väl lovat honom mer speltid eller sådär. Jag vet inte om hur det var. Men Egert sen förlängde sitt kontrakt och så blev det lite så. Men när han väl slutade så fick ju Vanne chansen. Tog han ju den, kan man ju lugnt säga.
Det är alltså 11 år sedan han gick dit, Anna. Ja. Tiden går.
Jag kommer ihåg, jag var med sonen på busfabriken. När jag pratade med Vanne. Och, jag vet inte om jag hade dator med mig så kunde jag hala
fram. Vad är busfabriken?
Det är sånt lekland, inomhus lekland.
Aha. Vad kul, åkte du rushkan och sånt då med?
Ja.
Hoppton?
Ja, och sån. Man kunde ju spela fotboll också, eller så, handboll. Kanske vi gjorde mest, jag vet inte.
Du tvingade in honom på det, han ville egentligen hoppa studsmatta, men du tvingade in honom upp till bollarna.
Precis. Mm. Vi har ju faktiskt Vannes sambo också. Men jag ska dra några till här bara. Daniela Gustin.
Han har ingen bild av i Sverige.
Nej, det är inte så konstigt heller. För det var ju samma veva. Hon var, hennes moderklubb är Backa. Så gick hon till Kära. Gjorde två säsonger där. Den första i Allsvenskan, de gick upp. Och sen så spelade hon en säsong där 2012-13. Den säsongen. Och då tror jag de fick kvala sig kvar. Kommer inte ihåg hur det gick. Och sen drog hon ju med Hampus till Tyskland och spelade i andra ligan där. Och sen gick hon till Berlin för att spela, tror jag, högsta ligan var det väl. Och sen till Danmark, och sen var hon där några säsonger och så. Men hon var ju faktiskt 2017. Hon kom ju med i landslaget och var ju med i det laget som gick hela vägen till semifinal i VM. Och sen drog hon väl korsbandet där, det minns jag, tyvärr minns jag det, i EM 2018. Jag tror det var i mellanrundan där. Och sen så kom hon väl aldrig riktigt tillbaka. Hon kom tillbaka, men det var ju sviter efter det och sådär, så hon la ju av 2022. Så de har ju fått sitt första barn nu.
Här jag sa det.
Ja. Så då hade vi en till. Och jag, nu när jag ändå har kollat på några, Irma Schutt måste vi också nämna i sammanhanget. Hon var alltså, för där har du ju onekligen gått snabbt. Hon var ju inte första val. Det var ju hon och Gry Bergdahl i Hör då, som stod ihop. Och kollar man statistiken så verkar det som Bergdahl har stått lite mer, i alla fall fler räddningar och så generellt under de åren. Och så fick hon chansen i Thüringer, skött då förra säsongen. Och till denna säsongen så skulle ju Ikast i Danmark, Ryde drog ju då till Nantes. Och så skulle de ha in Filippa Idén, som han blev gravid innan säsongen började. Eller redan där, ja, på våren stod ju det klart att hon inte skulle spela. Eller i alla fall inte kunna vara med i början på säsongen. Så då blixtvärvade de lite grann, fast det var ju juni, så mycket blixt vet jag inte. Men då tog de Skött. Och sen har ju Skött varit nummer ett i Ikast. De står väl rätt så lika i ligan. Hon är en annan målvakt, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men hon är ju en succé. Topp 5 i målvaktsligan, både i Champions League och i danska ligan. Och de är ju vidare i kast, ska spela den här playoff eller åttondel eller vad man ska kalla det. Nu i, bör väl i helgen mot Bietigheim. Och ja, de ligger tvåa i ligan och hon fick VM-debutera på hemmaplan i december. Nej, det var ju verkligen sån. Nästan lite sliding doors ögonblick där när Ryde drar och ersättaren blir. Så hon var ju ersättare för ersättaren så att säga.
Mm. Ja, men det är så, alltså det kan bli så jäkla, alltså man läser ständigt om unga spelare i alla idrotter som går till en klubb och så fullständigt, alltså där det är lite av en chansning, men man fullständigt liksom utfryst, får inte spela, mår piss. Och så ja, såna här, alltså det är så små grejer som kan liksom spela in i om karriären får sig ett sånt jäkla lyft, eller om vi har, ja, men som med Elliot Stenman liksom. Alltså ja, vissa grejer hade kanske kunnat gå annorlunda i Polen. Han hållit sig skadefri, så hade det kanske varit en liksom landslagsman redan nu. Det kan, jäklar vad det kan ta olika vägar.
Det kan ju det, och samtidigt är ju det, många av de här är ju exempel också på att man inte ska ge upp, även om det går. Visst, Vanne var väl en sån liksom jättetalang och så ju, men många av de andra har ju, jag menar Jenny Karlsson och Jörgen Schött och så vidare. Lukas Sandell var ju också en talang först ju. Han var väl med i U-landslag och så vidare. Men att man kan gå det väl. Man ska inte ge upp heller. Det kan ju, det kan genombrottet. Man kan vara late bloomer och genombrottet kan komma sent. Ju. Mm. Jonas Samuelsson får vi lov att säga också. Lite sån som ju fick några... Ja, men lite också på det här temat om att få vara med om stora matcher. Kanske inte vara nummer ett på sin position eller en nyckelspelare eller så. Men han lämnar ju Skövde 2015. Jag skulle säga att man kanske ändå minns honom lite grann. Så ju. Men då var ju Skövde ett bottenlag som kvalade sig kvar. Och jag dubbelkollade, han var 19 i skytteligan. Han är ju ligger ju lite bättre till nu. Ja, men hade väl sen 5 år då i danska ligan i lite mindre klubbar. Så fick han chansen i Aalborg 2020. Ja, det var ju samtidigt som Klar och Sandell. Och sen ja, med Champions League-final och Superglob och Supercupen i Danmark och ett danskt ligaguld och en final till och ett par cupfinaler. Ja, landslagsdebut som tror jag 28-åring eller någonting. Inte varit med i U-landslag överhuvudtaget. Kommer hem nu och är skyttekung i handbollsligan.
Ja.
Så att, ja, nej, men det var, jag vet inte. Det blev kanske många namn där, men det var lite gött att dra upp en del sådana gamla, Johan Kock och de här.
Lite nostalgi, ja, härligt.
Ja, det blev det ju lite. Det finns säkert bra exempel längre bak i tiden också på detta. Maximilian Jonsson som jag skrev om är ju en annan, alltså han som knappt spelade i Sverige och sen har dragit runt och nu är i franska ligan och i ett hyfsat lag. Brännberg är väl också en karriär som man får lov att säga.
Ja, den står ju liksom för sig själv på något sätt. Ja. Alltså.
Sen var väl han lite liksom, ja, det osannolikt var det ju att han gick till Porto, men det var ju inte det att vi inte hade koll på honom så att säga när han spelade i Sverige.
Nej.
Kanske den mest omskrivna spelaren.
Ja. Jo, Flink. Inte jätteofta det händer, men ibland får vi lite så tips på grejer som vi borde snacka om och så. Och det är ju kul. Nu skrev Martin Larsen där, vår gamla Twitter-vän. Han följer tydligen NHL då, hockeyn. Han skrev att nu närmar sig trade deadline i NHL. Och så tyckte han det vore intressant om någon av handbollspoddarna kunde knåpa ihop ett gäng trades i handbollsligan som skulle gynna båda klubbarna. Och det tändes en lampa i huvudet. Jag tyckte det var en rätt rolig tanke.
Jag hugger på den, skrev du till mig.
Ja, jag skärmdumpade den direkt. Ja, jag blir sugen.
Det är lite, men trading är då byten, eller hur funkar det i NHL? Är det byten rakt av eller är det pengar emellan? Eller är det,
I de andra, i baseball och sånt kan det ju förekomma pengar, men det liksom, grunden är ju att det är byte av spelare. Jag vet inte exakt om det är. Om
det du så koll på baseball, då bättre koll på baseball.
Nej, men jag vet sett den här baseballfilmen med jaha, Brad Pitt.
Ja, den har jag faktiskt inte sett.
Men det räcker för att man ska ha stenkoll. Mm. Det är möjligt att förekomma pengar också, men grunden är ju att, att man byter spelare. Liksom. Man kan kanske byta två spelare mot en jättestjärna, om det ska vara så. Riktigt så, vi har ju inte ett sånt system i varken, inte i Europa, i varken handboll eller fotboll. Där är det mer, i fotboll köper man ju spelare med pengar rakt av. I handboll är det ju, förekommer ju med köp, men det är mest att man bara snår spelare som inte har kontrakt. Mm. Också ett helt poddavsnitt egentligen, hela det här övergångssystemet. Okay. Men det är ju rätt så kul att titta lite på vad det liksom hade kunnat bli för byten då i handbollsligan. För byte då, det här, då handlar det om att det ska ju gynna båda lagen på ett sätt liksom. Det är, man kan inte bara, du kan inte byta Marcus Olsson mot jag behöver inte säga någon sopa i något annat lag. Men
nej, för det hade väl kanske i frukvast inte varit så
pigga på. Nej, det hade inte varit realistiskt. Men så jag satte ihop ett
gäng. Säger Mats Olsson är ju skadad just nu, så att resten av den här säsongen skulle man ju fått in en spelare som i alla fall kan spela handboll.
Ja, men det har inte varit så kul för det andra laget att få en skadad.
Nej, det är ju så rätt.
Det har varit en dålig deal.
Ja, fan vad korkat. Ja, jag tänkte bara ur IFKs perspektiv.
Ja, men det är lätt att hamna där, tro mig. jag satte ihop någon sån här byte som om jag hade liksom fått vara någon sån här puppet master över handbollsligalagen. Jag fastnade naturligtvis på herrlagen. Det blir väl lätt så. Men så får det vara den här gången.
Också.
Också, ja. Ja. Det är väl ständiga dåliga samvetet. Men om man tittar på, och det handlar lite om vilka styrkor, var är lagen liksom överrepresenterade, på vilken position är man överrepresenterade, var skulle man kunna släppa en spelare utan att det svider för mycket och kanske få in någon sån, något nytt liksom. Och jag börjar ju då på hemmaplan i Kristianstad, som ju har tre högernöjor, och jag tänker att de skulle nog kunna byta bort en av dem. Jag tycker att det hade varit ett rätt bra byte om de hade bytt, säg Andreas Ederholm mot Truls Grötta i Malmö. Får man in en vänsternöja de behöver, och så har de samtidigt kvar, man skulle också kunna byta bort Anton Hallbäck, det är liksom same, men baserat på mina uppgifter så Ederholm lite dyrare i drift än vad Hallbäck är, så då hade man kanske sparat in lite cash där också.
Det kanske varit lättare att få Grötta också från Malmö. Alltså lättare att få med Malmö på dealen.
Ja.
Om du får Ederholm. Man rankar väl ändå Ederholm högre än Hallberg.
Ja, det gör man. Det får man väl ändå säga. Ja, och Malmö då. De blir av med Magnus Persson nu. De behöver ju definitivt en högernöja. Så det hade ju gynnat dem också. Men, vad leder detta till då? Ja, då har ju Malmö helt plötsligt ingen vänsternöja längre. Så då får vi gå vidare och göra ett nytt byte. Och då går vi vidare till Lund, för där hittar Malmö André Tusov, vänsternöja, som ersätter Troligt Skröta. Och vad gör de då lög i utbyte? Då ger de honom Martin Blomqvist. Kommer du ihåg honom, Rimbo, skyttekungen i Allsvenskan som de värvade, som ju inte har liksom blommat ut riktigt så i handbollsligan. Så jag tror att de hade kunnat avvara honom för att få in ett nytt liksom första val på vänsternöja. Sen går vi vidare till nöje lite, det som liksom får följdeffekter, men det är ett byte som jag tror hade passat bra för både Amo och Alingsås. Nu har Alingsås, det är lite fiktivt detta kan man säga, ja det är det ju, men Alingsås har ju, de har ju redan värvat rätt så mycket på 9 meter, men jag tror att en sån som Anders Forsell Schäfert är en spelare som hade passat bra i Alingsås. Han har liksom det lynnet. Och i gengäld så tror jag Amo har rätt bra ställt på de flesta positioner, men de har inte haft någon supersuccé på vänsterkanten. Och där har ju Alingsås rätt så gott ställt med både Benjamin Hellander och Jesper Filén. Så jag tror att de hade haft råd att byta bort Filén där för att få in Forsell Schäfert. Om man ändå kvar liksom Helander, det är inte hela världen så. Men vad leder detta till då? Ja, det är ju att Amo står ju utan mittnöja då. Sevaljovic slutar när han är för gammal. Vi måste ha in en ny mittnöja till Amo. Var vänder de sig då? Och då vänder de sig till Hammarby. Och byter till sig Josef Piol där, som ju inte riktigt har fått det att lyfta i Bayern. Men som är lite av en, han har lite Amo-blod i sig, känns det som.
Från Stockholm till från
söder. Ja, men han är
det bor lika många i Amo som du gör i Pujols bostadsrättsförening. Nej, ja. Han kanske bor utanför stan nu förresten. Det lät ju så när han höll på att missa spelarbussen från Jackahallen.
Ja, just det, det hörde jag. Jag vet inte om han hade trivts i Alstermo, men det är ju liksom en profil som passar in i den satsningen Amo gör eller har gjort. Mm. Men då vill ju Hammarby gärna ha någonting. Hammarby har ju det rätt gott ställt på mittnöje. De har ju Ahlstrand spelar ju där och har gjort, ja, han har väl gjort sin bästa säsong.
Ja, ja. Han är väl riktigt bra med handbollsliga mot Mett.
Ja.
De får väl glada om de får behålla honom. Det kanske de får, men det ska de nog vara ändå.
Mm. Men vi utgår från att de får behålla honom och det kanske inte riktigt där de behöver liksom värva. Då är det ju mer kris när Edvin Aspenbäck lämnar. Ja, nu vet jag att de har värvat Lennarnäs från Guif, men när jag satte ihop den här listan så hade de
inte gjort det.
Nej. Så då skulle de ju istället, hade jag varit Kalle Mattsson så hade jag ju bytt Josef Piol och ja. Är det då Gesim Salihi eller är det Halvdansson i Amo? Jag hade ju föredragit Halvdansson. Men jag tror att Hammarby hade nog föredragit Gesim. Men någon av dem. Jag tror att Amo, ja, jag tror inte att det hade spelat jättestor roll för dem. De hade nog kunnat tänka sig att släppa vem som helst.
Ja, om vi fortsätter att Salihi är frisk också.
Frisk, ja.
I den här ekvationen. För annars hade man ju inte velat stå bara med honom i Amo eller... Hammarby har inte velat byta till. Men som sagt, vi gör ju lite våld på verkligheten.
Vi skarvar lite.
Ja.
Ja, men så du är ju den löst där med Hammarby, Amo och Alingsås. Jag har en... vill du sticka innan? Har du någon, liksom nu när jag har liksom dratt förutsättningarna? Är det någon liksom som du har tänkt på som du vill trycka in?
Nej, jag är så uppslukad av din berättelse här nästan.
Mm.
Det kör du.
Då har vi ju ett rätt så bra byte faktiskt för båda klubbarna skulle jag säga. Det är alltså Önnered och Ystad som byter målvakten Sebastian Abrahamsson mot Ystads Elliot Stenmalm. Du vet ju Önnered, det finns pengar om...
Fler vänster, nej.
Ja, men det är exakt det jag vill komma. Det finns pengar i omlopp. De skiter i hur liksom strukturen ser ut. De ska ha stora namn. Och vem passar bättre då? Elliot Stenmalm. Jag har spelat i RIK, kan stan liksom. Det där kan han få en riktig nystart ändå i ett alltså bra lag. De kommer ju vara med. Man trodde att de skulle vara med i toppen redan i år, men nästa år så kommer de att höja sig ännu mer. Och Ystad då som ju, ja, de värvade Lindén där från Aranäs som ju inte har gjort någon bra säsong. Venfält stabil men ingen toppsäsong han heller. Abrahamsson hade nog kunnat, nu vill väl han stanna i Önnered, men han hade nog kunnat göra ett par fina år där i Ystad innan han viker in hovarna. Och liksom inget krav, Önnered har målvakter. Ystad har vänsterned. Det finns inget krav på att det ställer till besvär för föreningarna.
Nej.
Köper du den?
Ja, jag började tänka på de här Alexander Lindén då och även Arvid Skog där som jag har ju pekat ut som de stora målvaktstalangerna här nu i några år på talanglistan och så vidare. Men frågan är ju vad det blir av det. De har inte slagit igenom ännu.
Nej.
Och nu blir det är frågan vad som händer. Önnered är där nu. Men alltså, ja, jag såg att du skrev om det i din bakom kulisserna i IFK Kristianstad som hade hört sig för lite om Abrahamsson. Alltså då har de ja, lite kulturbäraren Abrahamsson. De har tagit in Bolls från Aranäs som väl inte är värvad för att vara nummer två.
Och inte nummer tre i alla fall.
Nej, och så har de då Arvid Skog som är stor talang men som inte har... Nej, jag vet inte. De kan ju inte ha alla de tre. Det är ju liksom så, de är ju tydliga. Det är ju liksom, ja, det skulle vara om Abrahamsson liksom säger okej, jag vill hellre vara kvar. Ja, vi flyttar ingenstans med familjen och det är klubben mitt hjärta och jag tar en tredje roll. Annars tycker man det ju... det är ju liksom, det är ju tre målvakter som... det är ingen sån... Jag menar, Skog behöver ju spela.
De andra två är väl inte så att de måste spela, men Skog behöver göra det för att utvecklas.
Men de andra känns ju ändå som en av två målvakter och inte en av tre i ett handbollsligalag.
Jag är faktiskt kvar lite i Önnered när jag gör min nästa trade. Och det är ju att i Önnered, vad man har liksom rätt gott ställt på, man har profilstarka spelare, duktiga spelare på alla positioner. Där man inte har så profilstarkt är ju högersex. Eller hur? Och därför så gör man ett jävla kanonbyte när man byter och får till sig Jonas Samuelsson från Skövde.
Vad ger man Skövde då?
Ja, och vad ger man dem då?
Ja. Någon av vänsternejorna. Du skickar Norrbrink eller?
Nej. Leva. Jag skickar ingen vänsternej.
Nej.
Önnered vill ju ha många. De vill ha många. De vill kunna byta liksom. Många. Men de ger Skövde två namn.
Ja, det är klart det krävs för Samuelsson.
Ja, det krävs för Samuelsson. Då krävs det två namn. Och de ger Skövde William Bengtsson, mittsexan. Som ju Önnered inte har lika stort behov av nu när stycket kommer.
De tog ju in en, är det norrman eller dansk? Dansk va? Här mitt i säsongen nu som spelar rätt mycket nu.
Vad hette han? Han som hette likadant som... Var det Andreas Nilsson?
Ja, Andreas Nilsson heter han.
Nilsson, ja. De ger bort William Bengtsson och de ger också bort Andreas Stockenberg som de inte riktigt har kunnat placera in på ett vettigt sätt.
På någon position.
Nej. Så de ger honom till Skövde och så får Skövde en ordentlig tränare, eller ordentlig men en bra tränare till nästa säsong. Men då står Skövde då med kanske någon mittsexa för mycket om de tar William Bengtsson. William Bengtsson har gjort en bra säsong i Önnered, ska man komma ihåg. Och de behöver ju dessutom en ny högersexa när Samuelsson är borta. Så hur löser de det?
Det vet ju du.
De går till Halby. De går till Jönköping. De byter till sig Charles Hugosson.
Oj, ett bra. Ja, det är 13 mål på 13 senast va. Vad skulle Halby gå med? Hur skulle de kunna tänka sig att trada bort sin Hugosson?
Ja, de kommer ju åka ur handbollsligan i min tes. Så att de kommer få leva med det. Men de kommer också få en mittsexa då till sig. Eftersom Skövde behöver byta bort en mittsexa. Så de får Marcus Sjöbrink i retur. Halby har knappt gjort några mittsexmål på hela säsongen. De behöver också en mittsexa. Och så höger, du vet jag det med kantspelare. Det är liksom, det är inte hela världen.
Man kan ha dem, man kan mista dem.
Ja. Det kommer alltid nöje. Ja. Men då får de in Sjöbrink där. Så det är bra för alla. Sen har jag ett trade kvar. Och den är rätt bra, den har faktiskt.
Det är många som har varit bra.
Och det är ju Guif som sitter lite illa på den när det gäller högernöja nu. Lennonäs försvinner. Ja, det ser rätt tunt ut där. De måste ha en högernöja. Men de kan inte byta till sig. De kanske är top notch namnen utan de får vara lite längre ner. De måste gå till Lund de också. De måste byta till sig Azar Kamenhed. Han passar bra in i Guif. Men Lugi vill ju ha något. Så bara, ja, Lugi kanske kommer trilla ur i år. Vad har Guif att erbjuda oss? Jo, såklart. Att Lugi ska ha Mortimer Lund.
Ja. mittsexan från Skogås division 2 och sånt, va?
Ja, som han ju har gjort baserat på förväntningar, så har han gjort stor succé.
Ja. Ja.
Och finns det något namn som skriker mer Lund än ja, dels Lund, Mortimer, men Mortimer framförallt. Alltså ja, att inte men... han är född och uppvuxen i Lund är ju skrämmande.
Du fastnar mer för Mortimer än att...
Ja, och det säger jag ändå en del, att jag fastnar mer för Mortimer än för Lund. Men det måste vara en lundakille. Så det är som handen i handsken. Det är kanske det bästa bytet av alla här. Liksom. Ja. Mm. Kammenhed mot Mortimer, utan tvekan.
Mm. Vad har vi på Mortimer? Är det flygledare eller raketforskare? Eller vad?
Vad är ja, känns mer som en forskare på något sätt.
Mm. Ja, nej, han måste ju ha en civil karriär. Och
jag ser honom framför mig med sådana här vit rock och skyddsglasögon.
Lite så kanske det är med biologihållet liksom. Mm. Och kemi.
Ja.
Ja. Ja, det finns alltså, ju en del biomedicin är ju stort i Lund.
Så, ja. Så Mortimer får avsluta mitt lilla fantasy segment här.
Ja. Ja, trevligt. Du gillar ju fantasy där. Så Ja, vi gick ut med en smäll. Kanske inte riktigt, men det var ju intressant att höra. Du är god när du får köra ditt fantasy.
Fritt blås.
Ja, absolut. Så kan inte få en bättre avslutning, utan vi rundar av med det. Och så ses vi ju om, eller hörs snarare, om 2 veckor. Flagga lite grann för att det kanske kan bli en specialpodd redan nästa vecka om talanger. Ett litet projekt jag har haft under vintern här som har blivit lite fördröjt av mästerskap och så vidare. Men lite gäster och så, eller intervjuer är det i varje fall. Det ska bara klippas ihop så det blir lite aptitligt. Och det är ju, den delen kommer i det avsnittet kommer ju du in där, Robin. Så att, jag är rätt så långt fram i det där nu, så att, återstår nog bara själva hantverket som du ska stå för. Så kanske vi kan släppa om en vecka.
Det låter som att jag har en intensiv vecka framför mig då med klippning och det.
Ja, men du ska få tydliga instruktioner, så det ska vara lätt.
Ja, det behöver jag. Det behöver jag.
Ja. Vi ser. Om vi har tur så, jag hoppas ni ser det som tur, så kommer det en sån nästa vecka. Men annars, tack för den här veckan. Så vi hörs igen. Hej på er.
Hej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.